Tack Jesus, det går nästan inte att sluta, eller hur? Visst är det fantastiskt mycket Guds närvaro. Tusen tack, vi ger dem en applåd för lovsången. Vi vet att det är Guds ande och allt detta, men det är fantastiskt alltså. Vi är så tacksamma och glada för lovsångsgänget som vi har. Ja, jag ska alldeles strax börja predika. Jag tänkte bara liksom göra en liten avstickare här. Om ni tycker att jag ser trött ut, tycker ni det eller? Nej, men smink är ju bra va? Smink är bra. Men så här är det ju. Är det någon som har katt här? Ska ni räcka upp en hand? Räck upp en hand, jag har katt. Jag och Jorge har ingen katt. Men vi har fått ta hand om vår dotters katt i 5 veckor. Och vi kommer snart att få en bild här. Titta. Det här är en katt, det är en siames va? Och den har lite alien utseende typ. Och stora blåa ögon. Det är inte som en vanlig bondkatt. Inte av de katterna som jag känner till. Varje morgon väcker det mig 5:30. Jag har sovit 8 timmar på 2 dygn. Den väcker oss och kratsar på vår sovrumsdörr. Och det är den jama, vet ni. Det är inte likt något annat jag har hört. Det är från grunden liksom. Det går inte jag upp så går jag i tur. Så om jag är lite larvig idag. Detta är en icebreaker. Jag tänker ta lite grann från Alfred här. Han är ju duktig på att skoja lite grann så här. Tycker ni att jag lyckas eller? Eller hur? Tack. Om jag är lite larvig, om jag tappar lite, säger lite fel, så har man härtighet med mig. Titta på Jorge, han ser inte heller superpigg ut. Men i alla fall, have mercy. Have mercy, I just say. Okej, okay. Vi ska lämna katten idag. 5 veckor. Okej, okay. Ja. Så är det i alla fall. Jag känner mig inte riktigt normal, men jag vet inte om jag är det någonsin. Men idag så är det lite speciellt. I alla fall, vi brukar ju ha teman här och predika utifrån. Men idag fick jag helt fria händer. Så jag tänkte faktiskt predika utifrån ett tema. Rosa Moreno förresten heter jag. Är med i ledarskapet här i församlingen. Gift med Jorge. Och det temat, eller vad jag har kallat den här predikan. Det är konsten att leva i 2 världar. Konsten att leva i 2 världar. Och det är faktiskt så vi lever, vi kristna. Vi lever faktiskt i 2 världar. Det är, man kan säga att det är en konstform. För att det är lite multitasking, eller hur? Och det är ju så att det är en utmaning för oss att navigera. Eller hur? Visst är det så? Det är inte alltid lätt. Det är en utmaning att navigera. För att vi kan ju inte leva på ett sätt där vi går in och vi går ut. Vi går in i kyrkan och så går vi ut i världen. Nej, vi måste leva på ett sätt där vi lever inifrån och ut. Utifrån vår relation med Gud. Och ut i den här världen. Och vi ska läsa bibelord från Johannes 15 och vers 18. Johannes 15, vers 18. Så står det så här. Om världen hatar er. Blir inte deppiga nu. För det här är kanske lite starka bibelord. Men det blir bra. Det blir bra. Om världen hatar er. Ska ni veta. Och världen här. Det står ju för allt i världen. Med dess ordnade samhällssystem. Som är föränderligt. När det kommer till etik och moral. Det är världen liksom. Världens ande kan man säga. Det är från hebreiska och grekiska och så vidare. Men om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den har hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Han har tagit oss ut ur världen. Men vi lever ju i världen. Men vi lever inte av världen. Vi lever i världen men vi lever inte av världen. Men det är inte i världen vi hittar vår innersta stimulans. Det är inte heller i världen eller världens sätt att tänka som vi hittar våra värderingar. Det är inte i världen som vi hittar svaret på våra grundläggande, djupa, existentiella, teologiska frågor. Världen har inte svaret på hur vår livsstil ska se ut. Nej, för det är i Guds ord vi hittar det. När vi är troende så är det i Guds ord. Och då kanske du säger så här, men Rosa, är du inte lite världsfrånvänd nu? Går du inte in i en liten bubbla och gömmer dig för det som finns runt omkring? Allt det där som finns i världen, synd och allt det som vi ska undvika. Nej, det är inte det jag säger. Vi ska njuta av det Gud har gett, eller hur? Vi ska njuta av de sakerna som Gud har förklarat för rent. Men det finns vissa grundläggande saker i våra liv som vi inte bör blanda ihop. Och vi behöver nå världen. Vi behöver nå världen. På samma gång lever vi som kristna i en värld som vi behöver möta. Vi behöver möta när vi behöver hitta någon form av kontaktpunkt med världen. För att människor behöver uppleva att vi talar ett språk. Och att vi har en attityd som de kan relatera till. Det här är ganska svårt ibland. Eller hur? För om vi tittar på hur världen ser ut nu så kan det vara lite trixigt alltså. Det är därför vi behöver Guds ande. Det är därför vi behöver leva inifrån och ut. Inte hoppa in och ut. Vi behöver leva inifrån och ut. Och här är det vårat vittnesbörd som är den absolut vackraste vi kan ge. Varför? För det är självupplevt och det är avklätt. Det finns ingenting som är så vackert som vårt eget vittnesbörd. Vissa har starka vittnesbörd och de har varit ute för massa olika saker. Vissa har levt i en trygg miljö, uppvuxen i ett kristet stabilt hem. Tack gode Gud för det. Men det finns alltid någonting vi kan vittna om. Det finns alltid någonting vi kan dela med oss till världen. Och här finns ju då en utmaning. För det som vi har upplevt med Jesus, det är ju något som en människa som inte är frälst aldrig har upplevt eller känner till. De kan inte riktigt förstå det. Och det står så här, första Korinthierbrevet 1:18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som går förlorade eller förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Så här har vi själva det paradoxala i att försöka nå en värld som kanske inte alltid förstår vad vi talar om. Men hur ska vi uttrycka? Hur ska vi uttrycka vårt liv med Jesus? Ändå så uppmanar Gud oss till att nå ut. Att sträcka oss ut till en sargad värld. Och jag tror att man som församling också behöver leva inifrån och ut. Precis som vår relation med Gud och med människor. Det vill säga intim relation med Gud. Men också nära relation med vår omvärld. För det finns en sak som jag har märkt. Jag har alltid jobbat ute i världen. På sjukhus och på akutmottag. Jag har alltid levt med människor som inte är frälsta. Jag har alltid varit nära människor som har en totalt annorlunda livsstil, värderingar. Jag har alltid levt nära de människorna. Och att hitta den kontaktpunkten, att vara frälst och stå för sina värderingar och stå för Guds ord och allt detta, men ändå hitta kontaktpunkten med människor. Det krävs kärlek. Och det krävs överlåtelse och det krävs en helig andeskraft. För vi kan inte det i oss själva. En nära relation med vår omvärld. Vi kan inte stänga in oss liksom, eller gömma oss i våra kyrkor. För det finns en risk att göra det. För här är så tryggt. Och det är så underbart att vara här. Vi vill liksom sätta upp ett tält. Det är ljuvligt att vara här. Men det finns alltid en risk att gömma oss i i kyrkan. Men samtidigt då så behöver vi församlingen. Det är Kristi kropp på jorden. Församlingen ska vara en trygg och varm plats. Församlingen ska vara en plats där man kan komma och hämta kraft. Där vi tillber, lovsjunger och liksom delar Guds ord med varandra som en andlig familj. Det är jätteviktigt att ha ett andligt hem. Och jag uppmuntrar dig att om du är kristen och inte har en församling, så uppmuntrar jag dig att hitta en. Du får gärna komma till oss, men du ska hitta någon som du känner, det här kan bli mitt hem. Jag verkligen uppmuntrar till att göra det. Och vi kan ställa oss frågan, har vi några ofrälsta vänner? Det är ju en ganska utmanande fråga. När man lever i en kyrka och varit frälst många, många år. Så vissa vänner har man ju liksom, ja, de har gått vidare och så har man liksom, ja, kanske stabiliserat en viss vänskapskrets som är troende i kyrkan, i församlingen. Och så plötsligt så märker man, jag har inga ofrälsta vänner. Vi kan ju tycka att det är jobbigt att röra oss bland människor som inte är frälsta. För vi vet inte riktigt ibland hur vi ska föra oss. Och då, speciellt då vi blir oroliga för vi ser det som händer nu. Alltså vi kan ju bara titta ut, vi kan bara lyssna på nyheterna. Alltså den kriminaliteten, våldet, manifestationer, demonstrationer, antisemitism, allting som händer i vår värld gör att vi ibland kan springa ännu längre in och gömma oss. Ännu längre in, för vi blir maktlösa. Vi vet inte hur ska vi nå ut. Och det här gör oss osäkra. Men, säger jag, för det här är fantastiskt. När Guds ande börjar röra sig, det är som ett brus, va? Det är som ett brus av levande vatten. Det är Guds ande som gör det. Vi försöker hitta trixar och hålla på. Hur ska vi få väckelse? Jag vet, jag var nere i Pensacola. Jag skrev för en kristen tidning för många år sedan. Var nere i Pensacola och det hände hur mycket som helst. Alltså så många som blev frälsta. Från rakt från gatan, gängmedlemmar, allt möjligt. De blev frälsta. Och man hade ju lust när man satt i intervjun, för jag intervjuade. Man hade ju lust, vad har du för nycklar till väckelse? Men man kan inte ställa den frågan, för det finns inga nycklar på det sättet. Det är Guds ande som gör det. Vi kan skapa en miljö i vår församling som gör det lätt för människor att komma in och att de känner sig sedda och trivs och sådär. Men det är bara Guds ande som kan nå ut. Det är bara Guds ord som kan nå ut och träffa människors hjärta så att den blir frälst. Det är bara en uppenbarelses ande som kan få människor frälst. Jag kan inte... Jorge brukar säga så här, du kan inte vinna en diskussion om själ på samma gång. För det är bara Guds ande som gör det. Så när Guds ande börjar röra sig och det börjar hända grejer och man ser att Gud gör saker, så går det inte att stoppa. Väckelse kan inte vara tyst. Väckelse ropar högt. Väckelse rör sig framåt. Väckelse förvandlar både människor och samhällen. Väckelse har förändrat samhället genom sociala förändringar, reformer inom utbildning, arbetsförhållande, avskaffande av orättvisor. Väckelse har inspirerat människor till att engagera sig i välgörenhet och i samhällstjänst. Väckelse har till och med också varit kopplad till politiska förändringar och strävande efter rättvisa och frihet. Så när väckelse bröt fram på 1800-talet så gick det hand i hand med avskaffandet av slaveri. Charles Finney, han predikade om att alla var lika inför Gud oavsett kön, ras eller klass. Så Gud har svaret. Vad är svaret till hat? Det är att Jesus får komma in. Det är svaret till hat. Vad är svaret till hat? Det är att den gamla naturen får dö. Att vi får dö. Det är svaret. Att omvändelse får förvandla oss så vi börjar leva ett liv inifrån och ut till en sargad värld. Detta är evangeliet. Evangeliet är frihet för en förlorad värld. Så det är när Guds ord drabbar en människas hjärta, då har du syndanöden. Då har du uppenbarelsen, då har du sanningen som kommer i sin renaste form. evangeliet i sin renaste form. Och här har du Guds ord. Vi läser i Hebreerbrevet 4:12. Jag älskar detta bibelordet. Meditera in det här. Det är jättebra bibelord att hela tiden liksom komma tillbaka till. Ty Guds ord är levande, det är verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd. Det tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. När Guds ord går ut från denna platsen, från denna församlingen, från din mun när du går ut och predikar evangelium. När Guds ord går ut så har det inte egentligen med dig att göra. Det har med Guds kraft till frälsning att göra. Och när det träffar en människas hjärta så kommer den heliga ande med överbevisning. Och en människa får syndanöd och förstår, jag måste böja knä inför en helig Gud. Så det är bara, vad vi behöver förstå, det är bara Guds ande och Guds ord som i slutändan kan övertyga en människa. Och som kan tränga igenom, penetrera människas hjärta så att uppenbarelsen kan förvandla. Och jag tror att Gud vill hjälpa oss att bli fri från fruktan. Att lyfta av känslan som vi ibland kan känna av maktlöshet. När vi känner den här maktlösheten. Vi brukar ha så här inom katastrof, allt sånt där. När vi har katastrofövning på jobbet och sådana här grejer. Så brukar man tala om att var inte rädd, var förberedd. Var inte rädd, var förberedd. Vad menar vi med det? Ja, vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte ha fruktan. Men vi behöver vara förberedda för vi lever i en väldigt speciell tid. Vi behöver förstå att det enda som kan hjälpa oss att predika evangeliet. Det enda som kan hjälpa oss att hålla fast. Det är att hålla fast vid Gud. Hålla fast vid Guds ord. Hålla fast, söka oss närmare honom. Hela tiden leva nära honom. När vi lever i två världar. Så är det att leva utifrån vår inre människa. Utifrån uppenbarelsen av Gud själv. Att inte skämmas för evangeliet. Ja, det är lätt, säger du. Det är inte alls lätt. För ibland så skäms man. Ibland vet man inte hur man ska nå fram. Men att gå ut och nå vår samtid, vår värld. Men att vi gör det på vårt sätt. Och hitta de människorna som Gud ger oss på ett naturligt sätt, inte på ett konstlat sätt liksom. Inte liksom att nu ska vi lära oss att navigera i de här två världarna, så nu ska vi klä på oss en kostym av evangelist. Det håller inte riktigt. För att nå en människa behöver man vara äkta. De lyser igenom det på en gång. De känner bara inte attraktivt. Det bara studsar. Vi måste vara på ett visst sätt eller bete oss på ett visst sätt, eller att vi ska vara coola för att passa in, eller vi ska bli som de i världen för att inte stöta oss med de här personerna, eller undvika delar av evangeliet för att inte göra någon arg eller besvärad, eller rent av att man rear ut Guds rike, man rear ut frälsningen till oigenkännlighet. Och, var tog saltet vägen? Var tog saltet vägen? Alltså, vi behöver hitta vår inre kraft som Gud har kallat oss till. Hur når jag min samtid, min värld, de människorna som Gud har gett till mig? Och ibland tror jag att evangeliet kan urvattnas för att vi har en föreställning i hur vi kan vinna människor. Men det är inte genom mänsklig kraft. Vi vet ju det. Vi läser i 1 Korinthierbrevet 2:1-5. Så står det så här: när jag kom till er bröder var det inte med en stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vilket starkt ord! Vilket starkt ord! Tänk om vi kunde hitta i oss Jesu förmåga genom den helige ande till ett möte med människor på vårt unika sätt. från hjärta till hjärta och kunna dela evangeliet i dess rena form. Det vackraste vi har, vårt eget vittnesbörd. Trovärdighet, äkthet, sanning, vårt eget vittnesbörd. Leva i världen, men inte av den. Att inte avskärma oss på ett sätt som gör att vi faktiskt inte är längre är möjliga att nå. Att vi inte längre är möjliga att nå. När vi möter människor så kan de inte nå oss. För vi lever i vårt eget universum. Trons ande sätter oss i rörelse. Trons ande, ja, är kraftfull. Den är stark. Den är frimodig. Det står i andra Timoteusbrev 1 och vers 7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan i kraftens ande, kärlekens och självbehärskningens ande. Vi vet vilka vi är. Vi är Guds barn. Vi är Guds barn. Vi är kallade till att vara präster och ett heligt folk som ska berätta för alla om Guds gärningar. Vi är, det här är ingen klyscha, vi är mer än segrare. Vi vinner seger. Det står så här, behöver inte sätta upp det, men i Uppenbarelseboken 12 så står det, de övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det är så vi övervinner. Vi övervinner i kraft av Lammets blod och i kraft av vårt vittnesbördsord. Det är så vi övervinner. Det är så vi är segrare. Det här kan vi ta upp på skärmen. 1 Johannes 5, 4-5 står så här. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Vad säger Bibeln om att hur vi navigerar i båda dessa världar? Jag kommer att hålla mig lite kortare nu så att jag, för att vi har haft så mycket och mötet drar ut på tiden. Men det står Johannes 16, 7-14. Jesus säger, jag säger i sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han, helige ande, överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Jag har ännu mycket mer att säga, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Alltså uppenbarelsen om synd. Att synd har sitt ursprung i otro. Frälsning, rättfärdighet, att tro på Jesus är enda vägen som leder till rättfärdighet. Och dom, denna världens första är dömd. Det är ganska intressant med Guds dom. För att när Gud uttalar en dom, så den är oåterkallig. Vi kanske inte ser den verksamma kraften, men den är oåterkallig. Den kommer inte att vända tillbaka förrän den har uträttat. Så denna världens första är dömd. Så att vi förstår att utan Jesus är vi förlorade allesamman. Så det skapar en ödmjukhet i oss att inte döma någon annan. Jag är här och de är där. Det är vi och dem. Nah, det är det ju egentligen inte. Vi har av nåd blivit frälsta. Och Gud, vi frälsar även dem där ute. Så att... Och det står så här Johannes 17 också, vers 15-18. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det är inte av världen, liksom heller inte jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord i sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Till världen. Så snabbt här avslutningsvis. När kristendomen kom till Sverige, den kristna värdegrunden började byggas in i vårt land, påverkade detta människosynen och alla människors lika värde. Att alla människor var skapade till Guds avbild. Att alla vi hade ett inneboende värde och värdighet oberoende av social status eller bakgrund. Vad ledde detta till? Jo, det ledde till att det påverkade lagstiftning och sociala normer. Och kyrkan spelade en central roll i att etablera och driva välgörenhetsarbete, hjälpa de fattiga, sjuka och behövande. Genom kyrkliga institutioner organiserades olika former av socialt stöd och välfärdstjänster som förbättrade livet för många människor. Och kristendomen lyfte också fram medkänsla, och där en kultur om omsorg om människor uppmuntrades och värderades högt. Vad har förändrats i vårt land efter det här? Vårt land har ju förändrats, eller hur? Vi är ett individualistiskt, extremt individualistiskt land, sekulariserat land. Vad är annorlunda? Vad finns fortfarande kvar? Ja, det är ganska mycket som är annorlunda, men det finns en sak som är kvar. Bibeln lever kvar. En längtan att tjäna Gud lever kvar. Möjligheten att fritt få uttrycka vår tro på en levande Gud lever kvar. Så låt oss verka medans dagen är. Låt oss verka medans dagen är. Vad behöver vi stå fast vid? Vad behöver vi kämpa för? Slutligen här. När man tittar på det judiska folket och Israel, och när de var kringspridda, utspridda över hela världen, så vanligtvis när ett folkslag blir spridda ut över världen och blandas upp med andra folkslag, så tar det ungefär 200 år innan de blir assimilerade. Alltså de går in i andra folkslag. De finns inte mer. Men Israels folk finns efter 2000 år. Det finns en nation. Det finns ett folk. Det finns ett språk. Det är ett levande mirakel. Det judiska folket, Israel. Hebreiskan, det är ett levande mirakel. Men vad kan vi kristna lära oss av det här då? Vad kan vi ta med oss av det här? Hur kan vi som troende hålla ut, hålla i och hålla fast i en värld som ser väldigt mycket annorlunda ut nu än bara 20 år tillbaka? Hur kan vi ta beslut som kan välsigna Sverige, som kan välsigna våra barn, våra barnbarn? Hur kan vi hålla fast vid evangeliet, vid de grundläggande bibliska principerna, värderingarna i evangeliet? Hur kan vi stå upp, liksom kasta av oss fruktan, predika evangeliet i dess renaste form, nå ut till en sargad värld? Hur kan vi göra det? Hur kan vi liksom ta bra beslut för Sverige framåt? Eller hur? Hur kan vi göra det? Välsigna Sverige och nästa generation genom de besluten som vi tar. Israels folk, Gud sa till dem, håll fast, håll i. Håll sabbaten, håll högtiderna. Håll fast vid Toran, håll fast vid skrifterna, profeterna. De har hållit fast vid detta. Det är detta som har bibehållit dem som folk. Det är detta som har bibehållit dem som nation. Det hebreiska språket. Det är för att Gud gav riktlinjer för dem, hur de skulle leva för att kunna hålla sig kvar. Gud har gett oss riktlinjer för hur vi ska kunna hålla oss kvar i den tiden vi lever nu. Vad har vi för riktlinjer? Vi har Guds ord. Vi har Guds ord. Vi har Jesus, var den helige ande. Och han har sagt, håll fast. Håll i. Tappa inte modet. Ge inte upp. Jag bor i er. En hjälte som kan frälsa. Och jag har gett er den helige ande till att gå ut och predika evangeliet för allt folk. När jag var i Klarakyrkan så sa en av prästerna där, som var väldigt, väldigt bra. Han sa så här. Vi är en församling som är öppen för alla, men inte öppen för allt. Tyckte det var jättebra. Vi är en församling som är öppen för alla, men vi är inte öppen för allt. För vi kan inte vara det. Varför? Jo, för att vi lever ju i världen, men vi lever inte av världen. Och det här kan vi ta till oss personligt. Vi kan ta till oss det i våra familjer. Vi kan ta till oss det för våra barn, våra barnbarn. Vi kan ta till oss det för vår församling. Vi kan ta till oss det för nästa säsong. Att hålla fast och hålla i och inte ge upp. Står så här avslutningsvis, Johannes 16:33. Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, så att ni ska förskingras var och en åt sitt håll och lämna mig alena. Dock, jag är inte alena, till fadern är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod, för jag har övervunnit världen. Var vid gott mod, för jag har övervunnit världen. Konsten att leva i två världar. Konsten att leva i två världar. Att vara sanna, förtroendegivande, kärleksfulla, men stå upp för evangeliet. Och stå och håll fast vid Guds ord i dess absolut renaste, ädlaste form. Den helige ande, hjälp oss göra det. Ska vi be? Fader, vi bara tackar dig. Fader, jag vill tacka dig för att du genom den helige ande har gett oss kraften och möjligheten att leva i två världar på samma gång. Vi tackar dig, helige ande, för att du är utgjuten i våra hjärtan. Du ger oss den vishet, du ger oss det förstånd. Du ger oss den kraft, du ger oss den förmågan att förlåta. Du ger oss den förmågan att släppa taget om det vi inte kan förändra. Helige ande, du är kraftens ande, du är kärlekens ande. Och du uppfyller oss med din visdom. Du uppfyller oss med din helande kraft när vi är sårade. Du ger oss en helande förmåga i våra kroppar, i våra själar, till och med i våra tankar. Tackar dig Jesus för att du sitter på tronen och du regerar till evig tid. Du har vunnit en fullständig seger och vi är din kropp, församlingen som är uppfylld av dig, som uppfyller allt i alla. Vi tackar dig Jesus för att du är huvudet för församlingen och du vill använda oss för en tid som denna. Far, vi tackar dig för dina rådslut, för de står evigt fast. De är förankrade, fasta och kommer aldrig att förändras. Vi tackar dig Fader för dina rådslut. Hjälp oss leva i dem. Hjälp oss leva av dem i en tid som denna. Vi överlåter oss till dig Herre i den här stunden och tackar dig för att du är trofast och god. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen.